Varmt välkomna till debuten av Matchvinnarpodden. Matchvinnarpodden är en podcast som vänder sig till tränare, analytiker och övrigt intresserade av spelet fotboll. Vi inom IFK Norrköping drog igång den här podcasten av två huvudsakliga anledningar. Det ena är att vi vill sprida vad vi gör för att utbilda morgondagens matchvinnare och för att förbereda vårt lag att vinna matcher idag. Den andra delen är för att vi ser det som en uppvärmning inför vår fotbollskonferens som vi kommer hålla på Östgötaporten i Norrköping den 29 oktober. Den här fotbollskonferensen kommer ha samma namn som podden, Matchvinnare. På fotbollskonferensen har vi bjudit in en rad gäster. Varje gäst har sitt eget specialområde i fotboll och de här gästerna kommer ni träffa under resans gång i den här podcasten. Jag som pratar just nu heter Joel Bäckström. Jag har själv utbildat mig inom idrottsvetenskap och är idag tränare för U15-laget i IFK Norrköping. Förutom det uppdraget så är jag övrigt involverad i vad som händer i föreningen. Och i den här podden kan ni se mig som en länk mellan er lyssnare och de gäster som vi kommer att prata med. Är det så att ni har feedback, synpunkter eller några frågor till våra gäster, så använd gärna vårt Twitterkonto, Matchvinnare. Till det första avsnittet så kommer vi träffa IFK Norrköpings målvaktstränare, Mats Elvendal. Mats blev nyligen anställd som målvaktstränare i herrlandslaget. Och det känns riktigt roligt att ha honom här idag och få prata med honom. Här startar Matchvinnarpodden. Varmt välkommen Mats.
Tack så mycket för det. Känns kul att vara
här. Helt att höra. Du fick en liten kort intro där av mig. Men jag tänkte att jag skulle avslöja din ålder genom att ge dig 29 sekunder att prata någonting om dig själv.
29 sekunder passar också bra eftersom det var min ålder såklart. Jag har spelat fotboll, har levt med fotboll i hela mitt liv. Och speciellt målat spel genom en far som var målvaktstränare och fastnade tidigt för det. Och en utebliven karriär som spelare möjliggjorde snarare än en karriär som målvaktstränare. Och det är jag ganska tacksam för att jag har hamnat där.
Hur gick det med skidkarriären då?
Skidkarriären gick ganska bra stundtals. Men den låg också grunden för 6 knäoperationer. Som gjorde att läkaren när jag var 24 frågade att vill vara knäinvalid när du är 28. Och det var väl en mer retorisk fråga. Så då var jag tvungen att lägga av med fotbollen där då, som grundar sig i alla skador från alpina karriären. Men det var kul, lärorikt och inte helt oviktigt heller för min roll idag. Den individuella aspekten från min slalomkarriär kopplad mot det kollektiv jag hade i fotbollen och sen mixat ihop det med till en målvaktsroll, en förståelse av målvaktsrollen ska jag säga.
Snyggt, snyggt. Men på tal om knät, för jag är ibland ner och tittar när A-laget tränar. Och du trycker på bollen rätt bra ändå. Hur funkar knät?
Jag är tvungen att hota hårt eftersom alla utespelare gör det mot mina målvakter. Så bör vi också träna matchlikt. Och det funkar rätt bra. Jag körde till prehab som min fystränare har gett mig. Så att, jag måste ta hand om det också. Det är en del i en roll som att vara tränare att ta hand om sin kropp också. Eftersom jag använder den varje dag. Så att, det funkar helt okej. Och gör inte det, då hör jag om mig till massören och tar lite massage på baksidan framförallt.
Snyggt! Vi ska prata lite grann om målvaktens roll. Du är redan inne och snuddar på det nu med att spelare skjuter hårt. Och att det är en del av målvaktens roll att stoppa det. Kan du ge en liten beskrivning? För att jag har med mig nu i bakhuvudet i mitten av augusti så släppte Sportbladet en podcast där Robert Laul till exempel nämner att anfallsspel är någon promille av vad en målvakt bör vara bra på, menar han. Kan inte du ge en liten roll hur du ser på det, gärna kopplat till allsvenskan, vad målvaktens roll är i fotboll?
Jag tycker målvaktens roll är anpassad efter arbetssätt som man har i laget. Och i vissa lag kanske det är någon promille. I allsvenskan så kan det ligga lite högre än det. Men det är också anpassat såklart hur man vill spela, men också hur duktiga spelare man har på olika positioner. Och därför så har jag kollat mot oss till exempel med hur vi vill spela först och främst, men också det faktiska utfallet i matchen för att kunna balansera det sen hur jag väljer att träna målvakt.
Vad spännande. Kan du ge oss någon inblick? Hur ser det ut? Hur är det fördelat mellan till exempel anfall, försvar? Går det en bild av det?
Ja, det går det absolut. Om man kollar bara på råa siffror så är det ju fler offensiva aktioner som en målvakt gör under matcherna. Men å andra sidan måste du också balansera det till hur viktiga aktionen är. Och där kommer vi tillbaka igen till arbetssättet beroende på hur huvudtränaren vill att laget ska spela. Där måste man ju såklart ha en tydlig kommunikation mellan, i det här fallet mig som målvaktstränare och Jens i det här fallet som är manager som bestämmer hur det ska se ut.
Kan du ändå ge något exempel på antingen från din egen miljö eller ett annat exempel på där målvakter helt enkelt spelar olika beroende på lagets arbetssätt?
Ja, alltså det kan också kopplas till samma spelare egentligen. Att det finns riskprofiler i. Möter man ett lag som är mycket, mycket bättre till exempel, så kanske arbetssättet vrids lite grann, att man vill spela med lägre risk. Och möter man ett sånt lag så kanske de defensiva aktionerna blir fler. För att man väljer inte att spela hem till målvakt och spela ut eller spelvända eller vad man nu vill göra från målvakten. Så det anpassar sig hela tiden beroende på motstånd och den roll då. Sen är det väl de mest klassiska exemplen på de här lagen som har mycket bollinnehav. De kan ju värdera många passningar för att kanske hitta rätt position i anfallsspelet. Och då kan målvaktens roll vara att spela runt en press till exempel. För att spelare högre på banan ska finna rätt positioner och så vidare. Men andra lag vill ta mindre risk och kanske vill spela mer direkt mot spelyta 3. Och då kanske målvaktens roll är bara att slå upp den där.
För jag läste också i sent igår kväll om målvaktsspel för Manchester City nu under Guardiola. Och att det hade gått från att Joe Hart och Caballero låg ungefär på 59-60% förra året. Och nu första matchen hade Caballero en passningssäkerhet på 80%. Så kan det också kopplas mot det du säger nu, att olika tränare vill använda sig av målvakter på olika sätt?
Absolut. Och det som är intressant i det där, det är ju vad säger siffrorna egentligen? Ja, det kanske säger att de, just som jag säger, Pep har ju sin 15 passes rule, eller hur han uttrycker att man slår till hur många passningar för att man ska infinna sig just i rätt offensiva positioner och ge spelarna tid till det. Och då kan passningar bakåt eller i sidled till målvakten göra just att laget skapar tid för att klara. Och då kanske det blir mer korta passningar där man inte slår led från målvaktens perspektiv. För att arbetssättet kräver lite tid innan det aktualiseras. Eller man ska uttrycka sig.
Häftigt. Och när jag ofta pratar med dig i vardagen här i IFK. Så använder du ju ofta av siffror och resonemang. När du ger förklaringar på varför att du vill att dina målvakter ska agera på vissa sätt. Du bygger oftare på, som jag säger, siffror eller resonemang. Kan du ge något exempel till träning, hur du använder de här resonemangen?
Ja, absolut. Det kanske vrider sig lite mer mot det defensiva aspekten hos målvaktsspelet. Det offensiva så har jag också siffror såklart på hur många passningar, utsparkar och utkast och så vidare som vi gör. Men defensivt så räknar vi också på eller taggar de olika skenorna och beteendena i matcherna som målvakterna gör. Och det handlar helt enkelt om att få en förståelse av spelet. Hur ser det ut för målvakterna här? Och anpassa träning och även ingångar i matcher gentemot det faktiska utfallet som finns i den miljön vi verkar i.
Vill du ge något exempel, mer konkret exempel från en träning? Hur hur kan det se ut?
Ja, men det kan vara att jag sammanställer efter säsongerna hur, vilka ytor vi plockar inlägg från, vilka ytor vi ja, tillåter det väl fel, men vilka ytor motståndarna lyckas avsluta mot mål ifrån, och kanske vikt och träningsplaneringen mot de specifika ytorna, för det handlar också om gentemot vårt försvarsspel, att det öppnar ju upp. Det går ju inte att förhindra alla avslut mot oss, och i vårt försvarsspel, ja, då kanske det öppnas upp ytor som målvakterna skjuter oftare ifrån, och då kan vi också balansera träningen mot det, att vi är mer förberedd från avslut därifrån till exempel. Men det är också sagt såklart att vi måste träna på alla scenarion, eftersom fotbollen är så pass komplex och alla scenarier kan faktiskt inträffa.
Hur målar du upp, eller hur skapar du den här komplexiteten i träningen, och hur ser du till i dina träningar att olika situationer förekommer?
Ja, det är en intressant fråga. Vi diskuterade faktiskt det här om dagen. Att för ett par år sedan så tyckte jag det var bäst att ha två målvakter på träning. Nu vill jag minst ha tre och kanske till och med fyra. Okay. Just för att man ska kunna skapa det. Att, ja, men, vi pratade tidigare att jag sköt. Och det gör jag såklart ibland på träning. Men ännu viktigare kanske att jag kan från en position både skjuta, passa eller avancera och driva bollen förbi en uppställd backlinje med den här upplåsbara gubbar, eller hur man väljer att visualisera det. Och därifrån då kopplar vårt arbetssätt som målvakterna har gentemot de triggerpunkterna som aktiveras beroende på om vi passar in en speciell yta, vi driver in en speciell yta, och framförallt då om det går från spelyta 2 till spelyta 3. Och det är ett sätt, och där behöver jag fler målvakter helt enkelt. Och tycker inte det är dumt att ha fyra till exempel. Ta lite mer tid då. Och sen får balansera, men de får ändå ett försök bara. Och det blir kanske inte så många repetitioner i det utfallet, men man får inte många chanser att matcha heller. Så då blir det som en mental bit i det där också. Att det handlar om att leverera på det försök man har. Sen får du vila lite grann, och det, så ser det också ut på matcherna.
Det var intressant att säga, för där är en klassiker ändå att man som målvakt, om det är ett dåligt skott eller att det i alla situationer i fotbollsträning, att då får man ett försök till. Är en kross som inte gick fram till den här ytan, att då får han en boll till. Men du argumenterar för att den chansen ska man inte få.
Jag låter mina målvakter argumentera. Nu är det ju intressant, jag har ju fått in under våren och sommaren här i IFK Norrköping två nya målvakter.
Ja.
Både Kenneth Udjes och Michel Langer, som är äldre målvakter som har varit runt, och jag hamnar i exakt den situationen med båda två, där man får ett skott, kanske släpper in den eller lämnar en väldigt dålig retur, eller de är inte nöjda med sitt utförande i alla fall, och så rullar de tillbaka bollen och vill ha en ny, och så då står jag och frågar dem varför, vi sa att du skulle få ett skott. Ja, men jag behöver en ny. Så bara, ja, men då säger jag så här, okej, hade du fått en ny match? Då hade de svarat med såklart. Nej, det är såklart jag inte får. Nej, då får du argumentera. Har du ett bra argument varför du bara får det nu, då är jag beredd att släppa det. Har du inget bra argument, så log jag bara mot dem båda egentligen. Det är exakt samma situation, mer eller mindre. Och då sa Langer att this fucking ridiculous. I can't say anything. Och då garvan så gick han. Och så efter en minut så sa jag, nu har du en ny chans. Den kommer faktiskt nu. Make it count. Och så kopplade det mot arbetssätt, och han får helt enkelt agera bra i det läget. Och det är det också, ska vi dra det där resonemanget långt. Jag skiljer egentligen en absolut toppmålvakt mot en bra målvakt. Ja, men man lyckas vara kall och göra ett effektivt agerande över tid även när det är fullsatt på läktaren och det står kanske poäng eller medaljer eller vad man nu spelar om i just det där mästerskapen. Att hålla kvar och göra rätt beteenden eller mest effektiva beteenden som man kan under de påfrestningarna. Och då kan vi ändå vrida det lite grann på träning mot det hållet. Så tycker jag att man ska göra det.
Smart. Och det känns som att det går ifrån fotbollens tradition kanske, det här med att man vill avsluta med ett skott kanske innan match, att man har en bra känsla in. Då får man istället mer matchlikt, att du får färre skott, men som du säger så ska du vara så pass förberedd och göra så bra effektivt av de skotten som kommer. Eller vad det nu är för aktioner som en målvakt får emot sig.
Ja, och det jag utgår därifrån, det är ju spelet igen. Jag har brutit ner spelet i alla aktioner, både offensivt och defensivt. Och tar vi defensivt som vi pratar om nu då, så det absolut mesta jag hittar någonsin är en, jag kan inte ens uttala det, en, det är inte en trippelräddning, vad säger man, kvadruppelräddning, vad säger man på fyra räddningar i rad? Jag kan inte uttrycka det.
Nej, du kan matte bättre än mig.
Ja, matte är inte min grej ändå. Tur att man är tränare. I alla fall, fyra räddningar i rad. Uh-huh. Den aktionen för målvakten tog 13,5 sekund.
Uh-huh.
Under max belastning. Och efter det så får man ju ofta vila ganska länge. Mm. Och då är ju frågan, ska vi träna målvakterna att bli bättre på att rädda i under 30 sekunders period? Eller ska de bli ännu bättre under de här 13,5 sekunderna som krävs?
Mm.
Och då handlar det liksom, var ska vi lägga krutet på det här? Och då tror jag på att vi behöver fokusera mycket mer på det faktiska utfallet i matcherna. Och allt som oftast är det en räddning, ställa sig upp och eventuellt ta retur. Alternativt en räddning och ställa sig upp och ställa om och spela anfallsspel igen. Det är ju det som sker absolut vanligt. Sen måste man ta höjd för att man ska orka också om det nu råkar hända 14,5 sekunder. Det är inte det jag säger att man inte behöver ha fysiken förklara. Men hur väljer vi att träna målvakterna? Vill vi att de ska bli bättre på de situationer som verkligen händer? Eller vill vi att de ska klara under en längre tid? Och där har jag kanske min bestämda uppfattning att det handlar om att göra dem bättre under de här korta aktioner de gör. Det är inte så många räddningar på en match heller om du ser det så.
Nej, verkligen. Och sen är det mycket av spelet som egentligen, i alla fall i anfallsväg, som väl går ut på att ge speldjup bakåt.
Ja, det kopplas ju också mot arbetssätt. Det får man ju välja okay. på, beroende på i ditt lag. Absolut. Ja. Låter det onekligen som att det är det viktigaste. Sen är det lite speciellt hos oss i A-lag som väljer att gå ner och spela med en trebackslinje. Hur vi väljer att använda och kunna använda målvakten i spelvändning och så vidare. Så att, men spel bakåt är ju en klassisk position för våra målvakter.
För jag har två, från min miljö tänker jag ändå två utmaningar där. I att lite grann utmana fotbollens tradition i att målvakt spelar sett ut som det har gjort. När jag till exempel har med mig målvakter i, om man kallar det possession eller progression övningar. Men när jag har med dig i till exempel när vi ska spela speluppbyggnad. Då vill jag ha målvakterna med där. För att jag vill ha dem med i spelet. Och vara så skickliga som möjligt på att kunna, som du säger, lagets arbetssätt. Då händer det mig att målvakterna frågar när de ska få målvaktsträning. Och när liksom, när den riktiga träningen börjar. Är det här någonting som du stöter på också? Vad kan vi göra där för att ändå få målvakterna att förstå att det är det här de gör under match?
Ja, du pratar själv kanske om traditionen inom fotbollstränarrollen och fotbollsövningar och så vidare. Och det är väl kanske det som man behöver diskutera. Och jag tycker att det är helt rätt att använda målvakterna i allt anfallsspel som bör inkluderas absolut eller integreras i kollektivet. Just för att det absolut viktigaste där, ja, men det är ju den kommunikation som sker mellan spelare eller samspel eller samhandling som vi också pratar om i svenska. Och det kan man bara träna på när det är andra spelare i närheten. Slå en passning 12 meter mot och försöka träffa en kon, det är nästan alla lika bra på i världen, tänkte jag säga, men alla som spelar fotboll, men att kunna göra under press eller kunna se vilka ytor som öppnas i vissa rörelser eller följa ett arbetssätt i speluppbyggnaden, då behövs det också att vi tränar på det i situationer som är komplexa där mycket saker händer, för det absolut viktigaste är ju vilken information du tar in, och det är ett beslut som fattas därefter och sen utförandes på tredje plats i den hierarkin egentligen. Det är svårt att göra det om man är en målvaktstränare och en, två, tre målvakter. Så att ta med dem. Berätta att just de här kanske grejerna som jag säger nu, att det måste integreras för att det ska bli bra. Kolla på klippen lite grann från Pep som du pratade om.
Mm.
Manchester City också. Det integreras. Det ska vara med. Just för att han också väljer att spela det sättet. Väljer man att ha ett arbetssätt där man aldrig ska spela bollen på egen plan halva, då behöver man kanske inte heller ta med dem. Då handlar det snarare om att ställa sig och träna och försöka sparka långt. Då får man anpassa det beroende på vad huvudtränaren tycker ska vara ens arbetssätt. Och det kommer tillbaka igen. Vad är det faktiska utfallet på match? Hur vill vi att det ska se ut? Och borde vi träna därefter också?
Återigen, koppla tillbaka till hur man vill spela fotboll.
Ja, och det måste ju vara den mest enkla kopplingen som någonsin kan finnas. Ja, hur vill du spela fotboll? Ja, då måste vi väl träna på det sättet också. Det man också kan prata om i det fallet, om jag vrider tillbaka det finns någon som är så mycket bättre än mig att diskutera anfallsspel generellt än vad jag kan. Jag vet också att man pratar med några i den här podden som är väldigt skickliga på i de aspekterna. Och kopplar tillbaka till defensiven där på faktiska utfallet. Då handlar det om jag pratar om arbetssätt. Att som målvaktstränare tycker jag det är viktigt att ha ett konkret arbetssätt där det finns beteende kopplad mot olika skener i matchen. Tar vi vinkelavslut till exempel, ja, men då finns det generella riktlinjer vi kan följa. Och jag brukar prata med mina målvakter att de här riktlinjerna som är baserat på faktiska utfall, där jag har studerat främst allsvenskan under 3 säsonger på djupet, och men också internationellt vad vi kan bli bättre på, och blanda egentligen en statistikbas med målvaktens egna preferenser. Och då vet de att om vi kommer tillbaka till vinkelavslutet, då finns det vissa beteenden som de kan bocka av. Det här bör gälla kanske upp till 80%. Sen kan man inte bestämma allt, men det här är en bra bas att börja med. För då vet man också om att okay, det här händer, det här förväntas av mig, det blir konkret. Och så efter matchen kan man diskutera det här igen. Ja, men på vilket sätt följde vi arbetssättet? Och då kopplar vi tillbaka hela tiden till målvaktsspelets riktlinjer, som jag kallar mitt dokument. Och då blir det också tydligt hur vi ska utvärdera det. Sen finns det som sagt, man kan inte bestämma allt innan. Men om man har en grund, då tror man kommer långt.
Du pratar om beteenden och riktlinjer. Kan du återigen ge något exempel här för att förtydliga vad du menar där?
Ja, vi kan ta ett avslut från distans till exempel. Tar vi ett avslut utanför straffområdet och målvakten står mer än 2,5 meter framför mållinjen, då krävs det 5 skott på mål för att det ska bli mål. Står han nedanför 2,5 meter och nästan ner mot linjen, då krävs det 11 skott på mål för att det ska bli mål. Och det är en studie på 50 000 avslut. Då kan vi börja värdera, okej, okay, finns det ett intresse i det här? Ja, siffrorna finns ju ändå signifikans i den, att det är så stor skillnad i siffrorna. Och den skillnaden mellan borde också då kopplas in i förståelse av spelet. Ja, men det är så här det ser ut de senaste säsongerna. Då kan vi också koppla det. Och då får vi prata om när kan vi förvänta oss att det blir ett avslut från distans? Och ja, det är ju inte kärnfysik i de bitarna heller. Liksom. Det är så här rättvänd spelare, icke-press, och kanske också man vet om att det är en skottvillig spelare. Ja, då kan vi också anpassa den positionen. Då kan vi träna på det. Jag gör en enkel, väldigt enkel övning. Det är helt enkelt håller bollen i handen. Målvakten har en ganska hög utgångsposition. Jag släpper ner bollen en bit framför mig, vilket ger den här signalen att nu bör vi falla ner i rätt position, och så skjuter jag och tar ett avslut därifrån. Träning kopplat mot arbetssätt som är kopplat mot förståelse av spelet för att ge effektivt målvaktsspel över tid. Och det kan vi också applicera på vinkel och slut, på inlägg, förhindra avslut i djupled och så vidare.
Mycket bra exempel.
Ja.
Tack. Vi var inne på det lite tidigare med anfallsspel kontra försvarsspel kanske. Och jag går tillbaka lite till en grej, för det är ändå något som har fastnat här. Kan vi på något sätt bedöma, eller kan vi på något sätt ha en förståelse för vad någonstans som är viktigast i det? Alltså du pratade om tidigare vikten av, om du förstår vad jag är ute efter, absolut, så ta gärna över.
Det viktigaste, ja, det får ett tråkigt svar tyvärr.
Okay.
Och det tråkiga svaret är att alla lag har olika krav på målvakterna.
Mm.
Och vad som är viktigast i lag 1 behöver inte vara viktigast i lag 2. Och lag 3 kanske är en mix mellan dem och så vidare. Och därför kan du också se, om du är intresserad av fotboll internationellt, så kolla vilka målvakter olika lag värvar. Och kolla vad de är duktiga på. Så ser man också ganska tydligt liksom hur de vill spela fotboll. Om det är en shotstopper, om det är en sweeperkeeper, om det är vad det nu är som utmärker den målvakterna. Och det är ju också en indikation till vilket arbetssätt de vill använda egentligen både anfall och försvar. Och ju lägre ner du kommer så handlar det om att försöka vara så bra som möjligt på alla delar. För då har du kanske inte råd att checka i alla listor på vad du vill ha och köpa någon för 200 miljoner. Så att då får man snarare utveckla det som finns.
Men det, även om det var ett tråkigt svar, så hjälper det ändå mig att sortera kring att återigen, man behöver kanske som en tränare bestämt vad man tycker är viktigt och förståelse för vad som är viktigt för att sitt lag ska vinna fotbollsmatcher. Och därefter också förstå hur målvakten ska bidra till det.
Ja, och hur målvakternas tränarens roll så kommer tillbaka igen till riktlinjerna som vi använder hela tiden. Komma tillbaka till vad är det viktiga för oss i de här situationerna. Vad ger bäst resultat över tid? Hur kan vi vara så effektiva som möjligt? Och kan vi täcka upp ett effektivt målspel? Kanske som jag slänger mig med siffran 80%. Det kanske är ett önsketänkande. Men i alla fall en indikation på att det täcker absolut inte allt. Men det täcker väldigt många skeenden i matchen. Då kommer vi också få bra resultat över tid. Och samma sak, det kan bli så mycket tydligare i återkoppling till målvakterna under träning. Då kan vi bli konkreta. Då kan vi prata om, tar vi vinkel och sluten till exempel, då delar in straffrån till olika zoner för att underlätta för målvakten att ha de här triggerpunkterna som vi pratar om. Det här händer, det här beteendet är en bra effekt över tid. Och sen får de värdera utifrån deras också egenskaper som målvakter. Och där kan man prata om avslut från vinkeln, om vi fastnar där. Att generellt är det väldigt bra att stå kvar men och använda sin reaktionstid. Målet blir ganska smalt. Men någonstans så går det också en gräns. Att när man kommer tillräckligt nära, ja, då går det som inte att ha någon reaktionstid kvar. Vänta med det. Och då kanske man också måste komma ut och blocka ett avslut om vi tänker att det är en mot en eller liknande. Och där den gränsen går olika hos olika målvakter. Man kan inte säga exakt att efter 7,5 meter så måste du komma ut och så vidare. För där kommer de här sista 20% som handlar om att vi måste läsa. Som målvakt måste ha information. Är det större risk att han passar? Är det, vad kan hända i det här fallet? Har vi press på honom? Och så vidare.
Mm. När vi pratade lite innan om vårt samtal här idag. Så var du inne på att du gärna ville koppla det här träningsupplägget till en planering på längre sikt. Varför är det viktigt för dig att berätta lite om det jobbet?
Jag är rädd för att bli den här målvaktstränaren som man går ut och så bestämmer man vad man ska göra under gången ut i målet. Och så fastnar man i samma övningar och så vidare. Och inte ha kontroll över det.
Du är rädd för att bli den? Eller var du rädd för att bli den?
Kanske. Jag har bestämt mig att inte bli den. Och ett sätt att inte bli det. Då kopplar jag tillbaka igen. Ja, men vet man om hur allsvenskan ser ut? Det kanske är kaxigt att säga. Men jag har i alla fall en hyfsad koll på de senaste 3 åren. Då har jag en årsplanering. Som ligger till grund till hur ofta olika saker händer. Vart plockar vi inlägg? Vilka zoner kommer avsluten ifrån? Hur förhindrar vi avslut centralt? Hur ser blocksituationer ut? Hur ser igångsättningar ut? Hur gör vi oss spelbara i vår trebackslinje och så vidare? Och vikta det då. Jag tränar kanske inte lika ofta på att x-blocka en nick som jag tränar på ett avslut från strax utanför straffområdet. Just för att det händer inte, inte med samma frekvens. Och det är också kanske viktigare att kunna the basics. Och samma sak där, hur ofta plockar vi inlägg på främre bakre stolpen, rakt ut, vart boxar vi, vilka boxytor är mest effektfulla och så vidare. Och det ligger till grund till en årsplanering där jag har i alla fall ungefär ett pass i veckan, beroende på hur veckorna ser ut såklart. Jag försöker hitta in och träna på det. Så vet jag också om att okej, idag tränar vi på avslut i den här vinkeln från det här avståndet, kopplat till vilka tekniker som oftast används eller vilket utförare som oftast använt där mot det. Som, och då vet jag också om, eftersom jag journalför allt det här till senare, då vet jag också om hur, att vi har tränat på allt.
Mm.
Så att det finns inget som vi inte egentligen har tränat på. Inget, det kanske inte ska uttrycka. Det har inte kommit in någon badboll än, men det kanske kommer också.
För brain, va?
Ja, exakt, Liverpool.
Men av de registreringar, eller den empiri du har från Allsvenskan, så kan man säga att det som har hänt, det tränar ni också på.
Ja, absolut. Och över en års planering, absolut sådär. Ja, ja. Men också att innan och efter matcherna så tränar vi också på det. Tränar vi, spelar målvakten en match och så ser vi att man behöver korrigera ett visst utförande, då kan man också göra det. Dock får man inte fastna i att man bara balanserar sin planering mot första målvakten, utan se till att också andra och tredje målvakten får en uppskattning och där se till att jag har en individuell utvecklingsplan på alla målvakter. Då, så att man inte hamnar i skymundan på det sättet, utan ser målvakterna som, och egentligen tillsammans med mig som ett team, då, att utvecklas även om man inte får speltid i A-laget i det fallet. Och då kopplat också inför matcherna så har vi taktiska tränare också som beroende på vilket motstånd vi möter.
Snyggt. Jag tänker på återigen kopplat det som du vet förekommer, du har koll på din allsvenska, det som förekommer, det ser du till att över tid att ni har tränat på. Ibland kan det uppstå en badboll eller en revolutionerande inläggsteknik som kanske Delofeo i Everton hade. Och då får man någonstans försöka plocka upp det eller förberedelse för vad som kommer som nästa generation eller vad vi ska kalla det. Ja, förstår jag det hyfsat rätt då?
Absolut. Och det blir två aspekter där. Ja, men har jag koll på från 2013, 2014, 2015 och halva 2016. Uppdaterar man sig inte nu om ett par år, då kommer man ju ligga långt bak med sin förståelse av fotbollen. Och därför måste man hela tiden kolla med vad sker nu och vikta det också mot vad har slutat skett egentligen. Och inlägget som du nämner är ju en jäkla skillnad. Och kollar du även på nivå, det är väldigt sällan målvakterna får de här höstlöven gå ut och plocka. Ju högre upp man kommer så ju mer skjuts det in bollar bakom backlinjen och inläggen skjuts också hårdare och dyker mycket mer nu än vad de gjorde förut. Det är fler spelare som klarar av att slå inlägg med sned och överskruv kan man uttrycka. Och då måste man ju försöka hela tiden uppdatera sig själv och målvakterna på att vara beredd på vad som eventuellt kommer att kunna ske.
Bra. Vi kan väl avsluta det här samtalet med att börja titta lite framåt. Eller börja titta lite framåt, det är lite märkligt. Men titta lite framåt.
Mm.
Landslaget nu, har tjänsten startat?
Ja, det har den. Men på planering och planeringsstadiet kan man säga.
Mm.
Det första samlingen är 28 för oss ledare och 29 augusti för spelarna.
Då när du drar parallellen till allsvenskan, att du har bra koll på allsvenskan, har du hunnit fått gjort något liknande jobb mot Europa nu som det blir?
Ja, skillnaden blir väl att...
Eller blir det är ju till och med VM, fast kvalet är ju bara mot Europalag i alla fall.
Skillnaden blir lite att i klubblaget så är jag med och bestämmer hur vi ska, vilka kravprofiler vi har på målvakterna över tid, och där kan vi ändra målvakterna. I landslaget där är de för att de är de bästa målvakterna. Och då vill man inte under en kort period vara inne och ändra någonting i deras utgångsställning eller utförande i olika aktioner. Då handlar det nästan bara om att förbereda inför match. Just det. Då handlar det om att ha så bra koll som möjligt på motståndet. Och då går jag ännu mer tydligt in på exakt det motståndet som möts. Och inte de generella hur det ser ut i Europa eller världen. Utan hur ser det ut mot det laget man möter härnäst.
Och vilket är det härnäst?
Möter Holland.
Hur bra koll har du på Hollands anfallsspel? Eller hur bra koll kommer du ha?
Jag har bra koll. Ja. Och jag kommer få ännu bättre koll.
Ja. Så kan jag uttrycka. Häftigt.
Absolut. Det känns jättekul.
Nu när vi har jobbat ihop lite grann i alla fall. Så har jag fått chansen att titta på dina bilder. Och se dina presentationer. Och även video på det du jobbar med. Vad skulle du säga om man själv får chansen att se det materialet, eller det material som du vill presentera, vad blir skillnaden mot det samtalet vi har nu? Vad kan man få en större förståelse av det du pratar om?
Absolut. Det är ingen slump att jag visar mina målvakter de animeringarna och bilderna som jag gör. Jag pratar nu lite slarvigt om olika zoner. Mm. Det är såklart att det finns tydlig grafik över de zonerna och tydligt indelat också med enkelt mot linjer som finns redan på planen. Och det, kan man visa dem så är det såklart mer förståelse om jag pratar om att ett vinkelskott till exempel. Då vet målvakten om från vilken vinkel vi pratar om i zon 1 och zon 2 och så vidare. Och konkret beteende däremellan. Men också video mot träning är intressant att se. Där vi utvärderar målvakterna, där vi filmar träningarna. Mm. Både ur ett taktiskt perspektiv och ett mer tekniskt utförande perspektiv. Och det är såklart att det är jätteviktigt.
Mm. Så vill man som tränare ha koll på lite mer av det här. Vilka vinklar du pratar om. Vad målvakten kan tänka på utifrån skott i olika vinklar. Vad man kan tänka på använda som målvakt när det är nick. Kontra när det är skott. Vad kallar du det? X-block ser ut.
X-block, knäblock, L-block.
Kanske vi får se någonting av en årsplanering. Så rekommenderar jag att komma och lyssna och även titta på Mats Elvendal den 29 oktober på Östgötaporten. Du kommer vara en av föreläsarna till vår matchvinnarkonferens.
Ja, det stämmer. Och min tanke är där att jag gärna visar de bitarna om man tar sig hit. Men ännu tydligare kanske prata om lite grann hur vi tränar våra målvakter. Som alla kan ta med sig egentligen hem till klubbar eller vad man nu är aktiv i distrikt eller så vidare. Och jag har filmklipp från träning med både bättre och sämre exempel på hur man kan göra. Jag lurade faktiskt en stackars målvakt här i vårt juniorlag. För jag vill ju säga att en av de absolut vanligaste målvaktsuppvärmningarna egentligen bara förstör målvakterna.
Okej.
Okay. Och det är någonting vi ser överallt i hela världen. Och det tänker jag kommer vara ett diskussionsunderlag under den här konferensen. Och ja, jag tror det kan bli intressanta diskussioner.
Så för att ta del av den här usla målvaktsuppvärmningen. Så återigen rekommenderar jag att ta sig till Norrköping och Östgötaporten den 29 oktober. För att delta på matchvinnarkonferensen.
Instämmer.
Mats, tack så mycket.
Tack, trevligt att vara här.
Lycka till både i klubblag och i landslag. Så får vi se dig 29 oktober igen.
Yes.
Tack för oss.
Tack.